vilken effekt kan det ha på partiet?
Ja, jag tror inte opinionssiffrorna påverkar som inte det här blockerar andra nyheter under väldigt lång tid. Däremot så spär det väl på bilden som folk redan har av att Liberalerna är ett krisande parti. Och som sagt, det blockerar ju för Liberalerna att få prata om sin politik. Sen beror det förstås på vilka nyheter som medierna kommer ha om de här avgångarna som ju var ganska oklara. Och det är ju knappast slut med den rapporteringen heller. Jämställdhetsministern och partisekreteraren avgick ju samma dag och partiledaren Johan Persson har ju egentligen inte kunnat förklara varför.
Och mars var ju en dramatisk månad i världspolitiken, men förändringarna i opinionen är små om några alls. Hur kommer det sig att stora världshändelser inte påverkar svenska väljare?
Ja, men det handlar väl, tror jag, om att det är, på något sätt så blir det som att inrikespolitiken sätts på paus när alla de stora nyheterna handlar om utrikesfrågor. Och det finns också en större enighet mellan partierna när det gäller utrikes- och säkerhetsfrågor. Det profilerar man sig inte lika mycket och det påverkar inte opinion på samma sätt som den vanliga inrikespolitiken.
Det säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach. Och då är klockan 8, Ekonyheter med Per Edberg.
Flera myndigheter som varnat för översvämningar har själva kontor som riskerar att översvämmas. Bevistalan väntar mot två tidigare 14-åringar som ska ha genomfört och filmat oprovocerade knivattacker. Och idag väntas Donald Trump presentera sitt hittills mest omfattande tullpaket. Det är rubrikerna den här morgonen. Ja, Boverket avråder ju från att bygga nytt på platser som riskerar att översvämmas. Ändå flyttar myndigheten nu själv in i nya lokaler som riskerar att just översvämmas. Och även SMHI och MSB sitter i nya kontor på platser med översvämningsrisk. Caroline Hallin är forskare vid Lunds tekniska högskola och kritisk till detta.
Man skickar ju lite dubbla budskap när man tar fram en riktlinje som säger någonting och sen själv gör på ett annat sätt.
Ekots granskning har tidigare visat att kommuner godkänner nybyggen på platser som riskerar att översvämmas. Nu kan vi berätta att de ansvariga myndigheterna själva har nya kontorshus som bryter mot riktlinjerna. Alldeles intill vattnet och med vacker sjöutsikt. Så kan man beskriva Boverkets, MSBs och SMHIs nybyggda kontor. Och alla tre kontorshusen ligger på platser som helt eller delvis riskerar att svämmas över vid höga vattenflöden. Det visar Ekots granskning.
Och det här är alltså inte vilka myndigheter som helst utan just de som ska ta fram riktlinjer och underlag för att motverka att det byggs på översvämningshotade platser. En av Boverkets riktlinjer är just att inte bygga kontorshus på platser som dränks av vatten vid höga flöden. Och det här lever alltså inte myndighetens nya kontor i Karlskrona upp till. MSB och SMHI tar fram beräkningar om havsnivåhöjningen och hur sjöar och vattendrag svämmar över vid höga vattennivåer. Och det samtidigt som deras nya kontorshus i Karlstad och Göteborg alltså inte heller klarar Boverkets riktlinjer utan tvärtom riskerar översvämning från just hav och sjövatten. Forskaren Caroline Hallin tycker att det pekar på problemet med dagens system.
Den här situationen belyser den stora konflikten som det finns i samhället. Att man vill exploatera de här vattennära attraktiva områdena och samtidigt behovet av klimatanpassning i samhället.
När Ekot kontaktar de tre myndigheterna försvarar de alla sina nya kontor. De säger att de inte äger husen utan bara hyr dem och att planerna har granskats och godkänts av kommun och länsstyrelse. Boverkets nya lokaler är inte ens färdigbyggda, men det har redan hunnit komma nya skärpta krav. Och Ekots granskning visar att planen till kontorshuset inte skulle ha blivit godkänd utifrån dessa. Richard Bauer är avdelningschef för verksamhetsstöd på Boverket.
I det här fallet så har vi, tycker jag, att vi har skött det här exemplariskt på många sätt. Vi har ställt väldigt höga krav på hållbarhet för den här byggnaden. Både social och ekonomisk hållbarhet och miljöhållbarhet.
Reportrar Per Kudo och Klara Gibor. Två fall där då två 14-åriga pojkar misstänks för mordförsök efter att ha filmat och livesänt oprovocerade knivattacker ska inom kort prövas i domstol i så kallad bevistalan. Det handlar om de första rättsprocesserna i Sverige kopplade till internetrörelserna No Lives Matter och 764. Alexandra Bittner är åklagare i ett av fallen.
Gärningen är en knivattack bakifrån på en man i 80-årsåldern som är slumpmässigt utvald, helt oprovocerat.
Överfallet skedde i Hässelby i västra Stockholm i september förra året. Den äldre mannen höggs 3 gånger i ryggen med en kniv. Attacken filmades och livesändes i ett slutet chattforum på nätet. Imorgon hålls så kallad bevistalan mot en då 14-årige pojke som sagt att han ligger bakom attacken. Samma dag kommer en åklagare att väcka en bevistalan i Borås tingsrätt mot en annan 14-årig pojke för ett liknande överfall. Också den pojken har erkänt att det var han och livesände attacken. Åklagare i det fallet är Louise Brimander.
Det är en medelålders kvinna som i början av januari i år blev överfallen och knivhuggen.
Bevistalan innebär att domstolen avgör skuldfrågan men inte dömer ut straff eftersom de misstänkta är för unga för det. I båda fallen är rubriceringen mordförsök. Det finns inga uppgifter om att pojkarna haft kontakt med varandra, men i domstolshandlingar som Ekot läst framgår att båda pojkarna varit aktiva i olika nätforum som kopplas till rörelserna No Lives Matter och 764. Förra året varnade amerikanska myndigheter för att de sett hur unga pressades att begå våldsdåd i chattar kopplade till de grupperna. Båda pojkarna är nu omhändertagna av socialtjänsten. I ett av de domstolsbesluten finns uppgifter om att svensk polis bedömer grupperna som de ingått i som samhällsfarliga. Åklagare Alexandra Bittner igenom pojken som misstänks för dådet i Hässelby.
Vad som har framkommit det är att han har rört sig i miljöer där det finns ett stort intresse för våld. En väldigt negativ inställning till samhället i stort och ett stort intresse för våld.
Reporter Henrika Åkerman. Antalet intagna på svenska fängelser har ju ökat kraftigt de senaste åren. Men samtidigt har kriminalvården också dragit ner på antalet platser som är särskilt anpassade för fångar med psykiska problem. Och det har lett till att fler psykiskt sjuka hanteras på vanliga avdelningar enligt P1-programmet Kaliber. Torbjörn Nyberg vid kriminalvården.
Ja, det är tyvärr det som blir konsekvensen av den otroligt höga överbeläggning som vi har haft under lång tid.
Antalet intagna i fängelserna har ökat med över 70% de senaste 10 åren till drygt 7000. Samtidigt har platserna på specialavdelningar för intagna med psykisk problematik minskat med 10%. Idag finns runt 100 sådana platser. Specialavdelningarna har högre personaltäthet och större tillgång till vårdpersonal än vanliga avdelningar. Men på grund av den stora ökningen av antalet intagna totalt sett har kriminalvården dragit ner på andelen specialplatser och valt att prioritera fler platser på normalavdelningar. Vårdförbundet är kritiskt till utvecklingen.
Det kommer ju bli ett problem.
Thomas Kleveholt är vice ordförande för förbundets kriminalvårdsklubb.
Jag ser ju potentiellt mer ökat våld, mer avskildheter, mer suicidförsök som tydliga potentiella följder av det här.
Men enligt Torbjörn Nyberg på kriminalvården finns ingen ambition att öka andelen specialplatser.
Vi utgår ifrån att det ska vara ungefär samma andel som det är idag.
Reporter Joel Wendle, och man kan höra hela Kalibers granskning i Sveriges Radio Play. Den israeliska militära insatsen i Gaza trappas upp enligt Israels försvarsminister. Ministern uppger att stora ytor i Gaza kommer att intas och läggas till Israels så kallade säkerhetsområden. Den gångna natten uppges runt 20 människor har dödats i israeliska attacker i södra Gaza, rapporterar tidningen Haaretz. I Ukraina dödades en person och ytterligare 2 skadades i en rysk drönarattack mot ett samhälle nära frontlinjen i Zaporizjzja-regionen under natten. Även storstaden Charkiv utsattes för en omfattande rysk drönarattack sent igår kväll. 8 människor ska då ha skadats. Bostadshus förstördes i attacken och kraftiga bränder ska ha utbrutit i 2 stora företagslokaler, uppger ukrainska myndigheter. Till USA nu. President Donald Trump väntas ikväll svensk tid presentera sitt hittills mest omfattande paket med importtullar.
President Donald Trump har kallat den 2 april för befrielsedagen, Liberation Day. Och både han själv och Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt talar om de kommande amerikanska importtullarna som ett sätt att komma till rätta med årtionden av orättvisa handelsvillkor där man menar att USA blivit utnyttjade.
The president will be addressing the decades of unfair trade practices that have ripped our country off.
Från Vita huset har man meddelat att de nya importtullar som presenteras ikväll kommer att träda i kraft omedelbart. Exakt hur de nya tullarna kommer att se ut och vilken omfattning de kommer att ha är däremot fortfarande oklart. Presssekreteraren Caroline Leavitt har också sagt att Trump-administrationen är öppna för fortsatta förhandlingar med sina handelspartners. Samtidigt ses också importtullarna som en viktig statlig inkomstkälla som kan ge Donald Trump en möjlighet att bibehålla de skattesänkningar han införde under sin förra presidentperiod. Hittills har Donald Trump infört importtullar på 25% på stål och aluminium. Han har också höjt importtullarna på varor från Kina 2 gånger med 10% vid vardera tillfället. I mars införde man också en generell importtull på 25% för varor från grannländerna Kanada och Mexiko, men gjorde sen en rad undantag. Den tidigare aviserade 25-procentiga tullavgiften på importerade bilar och bildelar väntas däremot träda i kraft imorgon torsdag. Roger Wilson, San Francisco.
Danmarks statsminister Mette Frederiksen reser till Grönland idag för att träffa den nya grönländska regeringen. Jens Ringberg är politisk analytiker på Danmarks Radio.
Alltså Mette Frederiksen har brug för att visa grönländerna att Danmark stadigvæk är viktig. Hun har også vist for brug for at sende et signal til Washington om, at Danmark og Grønland hører sammen.
De måste visa Trump at Grønland og Danmark holder sammen, siger Jens Ringberg. När Mette Frederiksen landar i Nuuk idag så gör hon det som statsminister för ett land som genomgår sin största utrikespolitiska kris sedan andra världskriget. Kungarikets territorium är hotat och inte av vem som helst utan av Danmarks, tills för några veckor sedan, starkast allierade. I en intervju med NBC sa Donald Trump häromdagen att han var 100% säker på att USA skulle få Grönland och ville återigen inte utesluta militära ingripande. Men samtidigt som läget är minst sagt tufft finns det saker för Mette Frederiksen att glädjas över, säger Jens Ringberg.
Det valresultat som kom i Grönland 11 mars var ett drömresultat för danska politiker.
Ja, med danska ögon har Grönland nu efter valet i mars fått en drömregering. En bred koalition bestående av 4 av 5 partier i parlamentet som alla har det gemensamt att de varit skarpt kritiska till Donald Trumps närmanden. Och för Mette Frederiksen personligen har också krisen haft fördelar. Socialdemokraterna har de senaste veckorna klättrat en hel del i opinionen. Mette Frederiksen kan uppfattas som kontroversiell, men i kriser är hon skicklig, säger Jens Ringberg.
För det är en upplevelse att hon gott nog kan vara kontroversiell och folk kan bli trötta av henne. Men det är också en uppfattelse att Mette Frederiksen är en duktig statsminister när det är kriser.
David Rasmusson, Danmarks korrespondent.
På Söderkulla i Malmö har något exploderat vid en port till ett flerfamiljshus under natten. Ingen människa skadades, men det uppstod en del skador på fastigheten. Nästa ämne i Morgonekot är opinionsläget i Sverige.
Centerpartiet fortsätter tappa i opinionen. Det visar den väljarbarometer som Indikator Opinion gjort på uppdrag av Ekot. Partiet får 4,2% indikatorsmätning, vilket är det lägsta stödet på snart ett år. Fanny Berge följde Bo Fransén.
Jag känner att inte direkt att jag har hört eller sett så mycket från dem på sista tiden. Så jag vet inte längre riktigt vad jag har dem, skulle jag säga.
Ja, bytet utav partiledare har säkert bidragit en hel del. Sen är det väl det här att de kanske inte har fokuserat på deras egna kärnfrågor.
Centerpartiet får sin sämsta siffra sedan förra våren. I somras låg partiet en bit över 5% och är det parti som har tappat mest sedan förra valet med 2,5 procentenheter. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
Man har haft en okänd partiledare med låga förtroendesiffror och man har heller inte lyckats få något avtryck i någon av de frågorna som väljarna uppfattar som viktigast.
Indikators mätning visar på små rörelser i opinionen under mars månad och inga förändringar är statistiskt säkerställda. Per Oleskog Tryggvason igen.
Jag tror att det beror på att mycket ljus har legat på internationella frågor. Att det har inte varit särskilt mycket fokus på svensk inrikespolitik och det gör att väljarna sitter still i båten.
Liberalerna och Kristdemokraterna ligger fortsatt under spärren med 3,2 respektive 3,4%. Och skillnaden mellan oppositionen och regeringen fortsätter vara klart större än vad den var i höstas. Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
Det är ett problem för Tidösidan om det är två stycken små partier som ligger under eller nära spärren. Men som sagt, det är långt kvar till valet. Mycket kan hända tills dess.
Reporter Klara Lovisa Lundström. Götaland, Svealand och Gävleborg får idag soligt och 14-19 grader. Södra Norrland, varierande molnighet, 10-15 grader, i fjällen lite svalare. Norra Norrland, mulet eller mulnande, i fjällen byar av snö eller regn som i eftermiddag når in över malmfälten. 5-12 grader i fjällen och längst i norr 0-5. Och då kvart över åtta, Pia Fridén, fortsätter du.
Ja, men det stämmer och det ska handla om en uppmärksammad tv-serie.
That's police! Get down on the floor! What are you looking for? You're making a big mistake! And he's only a kid!
Dad, I haven't done anything!
Ja, det här är ljud från en scen i den nya brittiska tv-serien Adolescence som handlar om en 13-årig pojke som misstänks för ett mord på en jämnårig flicka. En serie som fått stort genomslag och flera brittiska politiker vill att den ska visas i landets skolor, något som premiärminister Keir Starmer också tycker är en bra idé. Pontus Mattsson, vår London-korrespondent, god morgon.
God morgon.
Den här serien ska visas i brittiska högstadieskolor, säger Keir Starmer. Kommer det vara obligatoriskt eller hur ska det gå till?
Som jag förstår det så är det då Netflix som gör den här serien som har erbjudit skolor mellan, där eleverna är mellan 11 och 16 år att ta del av det här utan kostnad. Och Keir Starmer välkomnar detta. Många andra politiker har fallit in i detta. Så att jag skulle tro att det är väldigt många skolor som kommer att nappa på detta.
Så vad är det man hoppas uppnå genom att visa den här serien för högstadieelever?
Ja, man hoppas ju få till en diskussion om ungdomars förhållande till sociala medier och hur det påverkar relationerna till vuxna och till varandra. Filmen visar ju ett dysfunktionellt förhållande till sociala medier där ungdomar triggar varandra och mobbar varandra och i det här fallet också då till slut dödar varandra, eller en pojke som hugger en kniv i en flicka, utifrån vad som har sagts på sociala medier och en vuxenvärld som inte förstår vad som händer och står maktlös vid sidan av. Och det är det här man vill lyfta diskussion om. Vad är det som pågår egentligen i sociala medier och hur förhåller sig ungdomar till varandra och till olika influencers som anses vara väldigt negativa, många som har ett hårt och våldsamt och kvinnoförnedrande budskap.
Och den här serien väckte ju stor uppmärksamhet när den kom, men varför har den blivit en så stor politisk fråga just Storbritannien?
Det har varit många uppmärksammade våldsdåd här med knivar, inte minst unga pojkar oftast som har huggit ihjäl andra pojkar, i några fall flickor, och man har kunnat se efterhand att de har hämtat mycket information, låtit sig inspireras av vad de har sett på sociala medier. I somras en 17-årig pojke som högg ihjäl tre flickor i Southport, det som blev starten på kravallerna sen. Han hade hämtat mycket information från nätet och sökt inspiration där i olika våldsdåd som han hade sett under lång, lång tid och inspirerats av. En 19-årig pojke i Luton utanför London som mördade sin mamma, sin syster och sin bror och sen var på väg att försöka genomföra en skolmassaker på sin tidigare lågstadieskola. Nu lyckades polisen stoppa honom innan det, men han blev fälld för de här tre morden. Och han hade också inspirerats av nätet eller tagit del av mycket information på nätet, andra skolmassaker etc.
Flera fruktansvärda saker där. Alltså, vi kan höra vad Keir Starmer själv säger om den här serien.
The devastating effect of misogyny on our society, very powerful. The danger of online radicalization and this sense of young people being on their own, very often in their bedroom or wherever, isolated with that online radicalization.
Jag står med prata här om risken att unga pojkar radikaliseras via sociala medier i en isolerad miljö, precis som du berättade, Pontus Mattsson. Utöver att serien ska visas i skolor så jobbar man också politiskt på annat håll för att unga män inte ska radikaliseras via sociala medier. Vad gör man?
Ja, det finns olika typer av grupper som ska stötta unga killar. Lads Needs Dads, Good Lad, Mate, några av många, många initiativ som finns runt om i landet av föräldragrupper och frivilliga organisationer. Det här vi hörde Stormen nu, det var ett möte då han träffade en av Adolescens skapare samt ett antal ungdomar och några frivilliga organisationer på regeringskansliet Downing Street häromdagen. Så det här var också ett led i att föra upp diskussionen på en högre nivå, att Starmer själv då skulle prata direkt med ungdomar bland annat, som han sedan refererade till i olika intervjuer.
Stort tack Pontus Mattsson, vår korrespondent i London. Industrins löneavtal med facket, det så kallade märket som brukar bli vägledande, är ju klart och det blir ett tvåårigt avtal med löneökningar på 3,4% det första året. För industrifacket var det avgörande att löneökningen inte äts upp av inflation och prisökningar, för köpkraften måste öka igen. Och hur köpkraften i Sverige sett ut genom åren, det har varierat. En gång i tiden var vi ett fattigt folk. Människor till och med svalt. Men i modern tid verkar det bara blivit bättre och bättre. Andreas Berg, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, jämför rekordåren under 1960-talet med idag.
Då var vi ju faktiskt knappt hälften så rika som vi är nu. Så att vi tänker ju på 60-talet som rekordår. Men det är ju framförallt för att inkomsterna ökade snabbt då. Vi är fortfarande väldigt mycket rikare nu än vad vi var då. Jag tror att människors uppfattning om hur ekonomin utvecklas väldigt stor utsträckning beror på hur det förändras, om man känner att det blir bättre från år till år eller inte. Så just nu är vi ju rikare på 60-talet, men det går lite knackigare med tillväxten.
Så när skulle du säga att vi i modern tid har haft det som värst?
Så vi hade en väldigt problematisk period från 70-talet fram till mitten på 90-talet faktiskt. Och det finns lite skrämmande likheter mellan den och nu, för den inleddes med höga energipriser och den inleddes också med en strukturomvandling. Det vill säga, då var det att vi gick från industrisamhälle till tjänstesamhälle. Nu kanske det är AI och digitalisering som orsakar en liknande förändring. Och det var något som Sverige lyckades halvbra med, kan man säga, på 70- och 80-talet. Inkomsterna utvecklades sämre under faktiskt en 25-årsperiod. Så vi får hoppas att det vi ser nu inte är början på en lika lång stagnation. Det vore trist.
Men det hände ju också någonting väldigt dramatiskt där under 90-talet, då räntan steg till 500% och bostadsbubblan sprack. Ser du någon liksom risk för att det skulle kunna hända igen?
90-talskrisen var ju superjobbig och det värsta året någonsin kanske var 93 då. Men då var det ju obalanser som hade byggts upp under flera decennier som blommade ut eftersom vi hade skjutit upp problemen med att ta sig ur industrisamhället med devalveringar och annat. Och det sänkte vår köpkraft och kanske behöll sysselsättningen hög, men det var temporärt och sen kraschade allting under några år på 90-talet. Sen dess har det gått bättre och jag hoppas att det kommer gå bättre framöver, men det är svårt att se om framtiden såklart.
Men många av oss förväntar sig väl ändå att vår köpkraft ständigt ska öka för att vi ska känna oss nöjda. Behöver vi tänka om där?
Inte minst om man hör till de lite yngre lyssnarna och kanske inte minst 90-talskrisen och definitivt inte problemen på 70-talet. Då är det här ju första gången som man egentligen upplever att ens inkomster inte automatiskt ökar varje år. Och det är en nyttig påminnelse om att vi kanske har varit i en extremt gynnsam period från 95 fram till pandemin. Så bra under så lång tid går det oftast inte.
Andreas Berg, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, som var med tidigare i programmet, hörde vi där. Och hela samtalet finns på vår webb, sverigesradio.se/p1morgon. Då gäller det två rättsfall kopplade till de uppmärksammade internetrörelserna No Lives Matter och 764 som uppmanar unga att begå våldsdåd. Det är de första rättsprocesserna i Sverige med koppling till de rörelserna. Det gäller två pojkar som var 14 år när brotten ska ha begåtts som misstänks för mordförsök efter att ha filmat och livesänt oprovocerade knivattacker. Den ena attacken skedde i Hässelby i västra Stockholm och den andra i Borås. Fallen ska inom kort prövas i domstol i så kallad bevistalan. Och Alexandra Bittner är åklagare i ett av fallen.
Bevistalan gäller ju ett påstående från min sida om försök till mord. Och det är ju en äldre, helt försvarslös person som blir attackerad bakifrån. Och han blir knivhuggen 3 gånger i ryggen.
Den som misstänks ligga bakom knivdådet är en då 14-årig pojke som nu är omhändertagen av socialtjänsten.
Han filmar knivöverfallet själv. Och sen så pågår det i en live-chatt under tiden.
Varför gjorde han det?
Den uppfattning som jag har fått är dels att den här gärningspersonen, han har mått dåligt psykiskt under en tid innan det här händer. Och han har dragits in i ett sammanhang där det har funnits en fascination för våld och ett intresse av att begå olika gärningar som man dokumenterar.
Året innan attacken uppfattar personer runt pojken att han blir mer isolerad och spenderar mer tid framför datorn. Han sitter uppe på nätterna och är oftare borta från skolan. Enligt utredningen har han deltagit i chattforum där medlemmarna filmar när de begår våldsdåd och sen sprider filmerna. Det har bland annat handlat om de uppmärksammade rörelserna No Lives Matter och 764. I den film som finns från det här händelseförloppet vid överfallet så ser man en person med rullator en bit bort. Han har en blå jacka på sig och luvan uppfälld. Det är en farbror i 80-årsåldern som har varit och hälsat på sin fru som bor på ett boende intill här och är på väg hem i 7-tiden en onsdag kväll i september. Sen ser man hur den här personen då som filmar går närmare, håller upp en kniv och sen gör flera hugg i ryggen bakifrån och springer därifrån. I förhör erkänner pojken att det var han som attackerade den äldre mannen. Han har också erkänt ett annat knivdåd några veckor innan. I förhören säger han att han känt sig pressad av andra i gruppchatterna och att han genom attackerna fick både makt och respekt där. Imorgon så hålls så kallad bevistalan mot pojken. Där ska en domstol ta ställning till om han är skyldig. Men eftersom han är så ung så döms det inte ut något straff. Samma dag kommer åklagare Louise Bremander att lämna in en begäran till tingsrätten i Borås om att det ska hållas bevistalan mot en annan 14-årig pojke för ett liknande knivdåd där.
Då kommer det rubriceras som försök till mord. Det är en medelålders kvinna som i början av januari i år blev överfallen och knivhuggen.
Också den pojken livesände attacken och har varit med i chattar med No Lives Matter och 764. Det är enligt domstolshandlingar där det också framgår att pojken erkänt till förhör att det var han som attackerade kvinnan som var ute på promenad med sin hund en lördag eftermiddag. Han har sagt att han gjorde det för att han var rädd för att han själv eller hans familj skulle skadas annars. Också han är omhändertagen av socialtjänsten.
According to the FBI, 764 targets young gamers on platforms like Roblox and Discord using threats, blackmail and manipulation to recruit them to commit violence, including murder, self-harm, sex abuse and bestiality.
Rörelserna No Lives Matter och 764 uppmärksammades bland annat förra året när amerikanska myndigheter gick ut och varnade för hur de sett att unga medlemmar i chattforum pressades och begå våldsdåd. Enligt domstolshandlingar ser också polisen i Sverige de grupperna som samhällsfarliga. Jörgen Härberg på Nationellt IT-brottscenter hos polisen vill inte kommentera enskilda grupperingar men säger så här om fenomenet.
Vi ser det som ytterligare ett destruktivt exempel på den digitala arenan. Och vad det handlar om egentligen det är att förmå någon att utföra någon form av handling. Och processen är ju som en avtrubbningsprocess. Jag ska säga när det gäller det här fenomenet så förmås man kanske att begå någon form av djurplågeri eller något form av sexuellt övergrepp mot barn eller dela någon form av material som är grovt för att avtrubbas för att sedan begå den här våldshandlingen.
Ansa Hagström är chef för Nationellt center för terrorhotbedömning och har lång erfarenhet av att analysera våldsbejakande grupper. I samband med att hon för några veckor sedan intervjuades om terrorhotet mot Sverige sa hon så här om att våldsdåd i Sverige kopplas till rörelser som No Lives Matter och 764.
Det är ju en oroande utveckling. Utifrån ett terrorhotperspektiv så skulle det här kunna vara ett insteg till ett mer ideologiskt motiverat våld eller ett våld som riktas i syfte att skada samhället eller injaga fruktan i en befolkning eller befolkningsgrupp. Den här typen av våldsdåd emanerar ju också från ett sammanhang där grövre våld, ibland också terrorattentat, förespråkas.
Sist här hörde vi Ansa Hagström som är chef för Nationellt center för terrorhotbedömning och reporter. Det var Henrika Åkerman. Nu pinnar klockan på här mot 8:30. Då får vi nyhetssammanfattning med och av Ekots Per Edberg. Sen kommer Ekonomi Eko följt av Vetenskapsradions nyheter.
Boverket, MSB och SMHI som bland annat tar fram riktlinjer och underlag för att motverka byggen på platser som riskerar att drabbas av översvämningar har själva kontor på sådana platser, visar en granskning som Ekot har gjort. Myndigheterna säger att de inte äger husen utan bara hyr dem och att byggplanerna granskats och godkänts. Två olika fall av oprovocerade knivattacker där två då 14-åriga pojkar misstänks för att ha filmat och livesänt mordförsöken ska inom kort prövas i domstol i så kallade bevistalan. Det här är de första rättsprocesserna i Sverige kopplade till de uppmärksammade internetrörelserna No Lives Matter och 764 där medlemmar uppmanats att begå och filma våldsdåd. Samtidigt som antalet intagna vid fängelserna har ökat kraftigt de senaste åren har kriminalvården dragit ner på platser som är särskilt anpassade för intagna med psykiska problem. Det här har lett till att fler psykiskt sjuka hanteras på vanliga avdelningar enligt P1-programmet Kaliber. Vårdförbundet riktar kritik mot detta. Den israeliska militära insatsen i Gaza trappas nu upp, meddelar Israels försvarsminister. Enligt ministern kommer stora ytor i Gaza att intas och läggas till Israels så kallade säkerhetsområden. I kväll svensk tid väntas USA:s president Donald Trump presentera sitt hittills mest omfattande paket med importtullar. Enligt Vita huset ska tullarna träda i kraft omedelbart. Paketet tros innehålla nya tullar för varor från EU men även andra viktiga handelspartners. Och därmed över till Ekonomiekot.
Och vi börjar med att försäkringsjätten Folksam säljer hela sitt innehav i Tesla. Folksam skriver i ett pressmeddelande att Teslas inställning till arbetstagares rättigheter bryter mot Folksams placeringskriterier. Bolaget ska ha försökt att påverka Tesla i den pågående konflikten om ett kollektivavtal genom ägarstyrning. Men man konstaterar nu att påverkansarbetet har varit resultatlöst. Citat, ingen förbättring har tyvärr kunnat ses och beslut har därför fattats om att avyttra innehavet. Slut, citat. Batteritillverkaren Northvolts konkurs kan göra det svårare för andra gröna satsningar att hitta investerare. Det säger Ingvar Mattsson som är senior rådgivare i hållbarhetsfrågor på Swedbank.
Det vore lite falskt att påstå någonting annat än att den på ett eller annat sätt påverkar incitamentet hos både industriella och finansiella aktörer när det gäller grön investering och grön investeringsvilja. Så är det ju.
Ja, Northvolts konkurs har inneburit miljardförluster för stora investerare, däribland flera allmänna pensionsfonder. Ingvar Mattsson vill inte kommentera Swedbanks affärer med det konkursade batteriföretaget, men klart är att Swedbank kommer att bli försiktigare när det gäller att stötta gröna satsningar i framtiden.
Ja, och som bank förväntas man alltid vara väldigt försiktig. Så att man kanske kan säga då att graden av försiktighet och skrutinisering av kommande projekt kommer att vara större än tidigare.
Säger Ingvar Mattsson på Swedbank. Reporter Erika Sundén. Ikväll, svensk tid, kommer det besked om nya tullar i USA, det som Trump kallar för befrielsedagen.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd.
Den amerikanska centralbanken Fed varnar nu för att införandet av breda importtullar kan leda till förnyad inflation eller ekonomisk nedgång. Det här säger Fed-chefen i Chicago i en intervju med Fox News. USAs import står för lite drygt en tiondel av ekonomin, men risken är att effekterna blir större om tullar införs på komponenter eller ifall företag slutar investera, säger Fed-chefen. Mer utrikes. Det har kommit många reaktioner på finansbolaget Klarnas nya samarbete i USA.
Klarna presenterade för ett par veckor sedan ett samarbete med matleveransappen DoorDash som innebär att man inför köp nu, betala senare lån i appen. Det här var ett försök att visa tillväxten i USA inför bolagets kommande börsnotering i New York. Men istället så har det blivit en motreaktion enligt tidningen Financial Times som bland annat skriver att samarbetet har lett till en uppsjö utav skämt på sociala medier med användare som jämförde att ta lån för att betala för matleveranser med de lån som orsakade den senaste finanskrisen. Klarna har försvarat samarbetet och bland annat lyft att DoorDash erbjuder många andra produkter förutom mat. Klarna siktar på en värdering på runt 150 miljarder kronor i samband med börsnoteringen.
Rapporterade Viktor Jensen. Börsen, Tokyobörsen plus 0,2%, Shanghai oförändrad, Hongkong minus 0,2%. USA igår, Nasdaq upp 0,9% och Dow Jones oförändrad. Stockholmsbörsen plus 1%. Dollarn 10 kronor exakt, euron 10,79.
Morgonens sista ekonomieko, tack för det, Filip Romqvist. 8:06 är klockan. Stefan Norberg på plats med nyheterna från Vetenskapsradion om ett stort samhällsproblem också inom EU, nämligen korruption.
Ja, korruptionen i EU kostar enorma summor varje år och är ett av de största samhällsproblemen. Och forskare har nu kartlagt känsliga sektorer. Anna Persson, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är en av författarna.
Man har gjort andra uppskattningar och beräkningar som säger att om vi blev av med korruptionen inom EU bara så skulle vi kunna utrota världshungern och ge alla jordens invånare tillgång till både elektricitet, rent vatten och sanitet. Och det säger också någonting om dimensionen.
Sverige ligger jämförelsevis bra till när det kommer till korruption. Men enligt Transparency Internationals korruptionsindex har det blivit något sämre de senaste åren. En typ av korruption som uppmärksammats den senaste tiden är vänskapskorruption, där ungefär en femtedel av svenskarna uppgetts och använt kontakter för att få tillgång till välfärd och service. Hur Europa ska få bukt på korruption är fortfarande oklart, speciellt i de länder där det är utbrett. Forskning pågår just nu med att ta fram åtgärder som fungerar i sådana länder.
Reporter var Filip Varenius. Allt fler företag som importerar växter rapporterar in fynd av invasiv plattmask, uppger Länsstyrelsen i Skåne. Plattmasken Obama Nungara hittades för första gången i Sverige i november 2024. Den kommer ursprungligen från Sydamerika och sprids med trädgårdsväxter i Europa. Eftersom den här plattmasken äter bland annat daggmaskar så skriver Naturvårdsverket att den kan skada ekosystem och jordbruket negativt. Och därför så har regeringen fattat beslut om nödåtgärder. Bland annat att man inte får släppa ut eller avsiktligt transportera plattmasken. Och den här plattmasken kan finnas bland rötterna och i krukor som importeras och kan dödas genom att jorden eller växtrötterna värms upp till 38 grader. Frankrike, Danmark och Kanada förbjuder evighetskemikalierna PFAS i konsumentprodukter. Ett steg i rätt riktning, men de största utsläppen till miljön omfattas inte, säger Ian Cousins, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.
Det är en bra steg jämfört med hur det var kanske för 10 år sedan, men vi vill att hela gruppen PFAS förbjuds.
Förbuden i Danmark, Frankrike och Kanada handlar om PFAS i produkter som smink, kläder och skor. Även i Holland och Belgien diskuteras liknande förbud. Länderna går före den lagstiftning som är på gång i EU, där förslaget är att förbjuda all användning av PFAS som inte är nödvändig för samhället och där det inte finns alternativ idag. Att enbart förbjuda PFAS i konsumentprodukter innebär att den allra största delen av utsläppen till miljön fortsätter, säger Ian Cousins.
Konsekvensen är att man kommer inte åt kanske största utsläppen av PFAS, och det är tillverkningen av PFAS, fluoropolymer kanske mest av allt.
Fluoropolymerer är en grupp av alla långt över 10 000 PFAS-ämnen som industrin trycker på för att få fortsätta producera. De ämnena används brett inom industrin och i konsumentprodukter som teflonstekpannor. Frankrike och Kanada gör undantag för fluoropolymerer trots att det vid tillverkningen av de ämnena blir stora utsläpp av PFAS. Professor Ian Cousins igen.
I stekpannor är det konstigt, för det finns bra alternativ, absolut, redan på marknaden.
Även från EU-kommissionen som får frågan på sitt bord kommer uttalanden om att i första hand förbjuda PFAS i konsumentprodukter. Men Jenny Ivarsson på Kemikalieinspektionen säger att de vill se ett betydligt mer omfattande förbud.
Målet för oss, huvudsyftet, är att vi vill minimera utsläppen så långt det bara går.
Reporter Daniel Värje, och lyssna på Klotet om den internationella granskningen Forever Lobbying Project, där Vetenskapsradion varit med och granskat industrins lobbyism. Och som upptäckten att medicin tycks göra människoblod livsfarligt för myggor. Något som skulle kunna leda till framsteg i kampen mot malaria. I en studie så har forskare undersökt ämnet nitisinon som används för att behandla en ovanlig ämnesomsättningssjukdom hos människor. Och en bieffekt tycks alltså vara att blodet blir giftigt för myggor. De kan helt enkelt inte utnyttja blodet, kommenterar externa forskare som tittat på studien och som också menar att mycket forskning kvarstår, bland annat om bieffekter. Det rapporterar TT.
Det var Vetenskapsradions nyheter den här morgonen med Stefan Norberg. Vi ska prata om Taiwan, för Taiwan anses amerikanskt militärt stöd avgörande när Kinas hot växer. USA har traditionellt stöttat Taiwan och under Joe Biden uttalar man vid flera tillfällen löften om att militärt försvara ön mot en kinesisk invasion. Men hur USAs nya Trump-administration ser på de löftena och den fortsatta relationen med ön, det väntar man fortfarande på att få veta på Taiwan. Med behandlingen av Ukraina i färskt minne så vet man att Trump kan innebära förändring.
Självklart oroar jag mig lite, säger en kvinna i 60-årsåldern som står i skuggan i en park i Daan-distriktet i Taipei när hon får frågan om hur hon tror att USAs nya president Donald Trump ska behandla Taiwan. Vår relation med Kina är så skör, säger hon, och USA spelar en roll i den. Hennes make som fotograferar blommor säger att sen Trump valdes till president så har han känt att osäkerheten kring Taiwans framtid har vuxit. Trump tycks ändra åsikt så ofta, säger han. Taiwan är ön i Sydkinesiska havet som kan upplevas som en motsägelse. Det är ett stillsamt samhälle och en demokrati. Samtidigt har ön många gånger kallats en av världens farligaste platser. Det beror på att kommunistpartiet i Kina, på andra sidan Taiwansundet, anser att Taiwan är Kinas territorium och har hotat att ta ön med våld. Under senare år har hoten från Peking trappats upp, både retoriken och de militära påtryckningarna kring ön. USA har i decennier spelat en avgörande roll för Taiwans säkerhet. Det amerikanska stödet till Taiwan har fungerat avskräckande gentemot Peking. Länge praktiserade Washington så kallad strategisk ambivalens gällande Taiwan. Det vill säga att man varken lovade att skicka militär vid en invasion eller att man sa att man inte tänkte göra det. Men under Joe Biden ändrades det. I flera intervjuer sa Biden tydligt att USA lovar att militärt försvara Taiwan.
Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that?
Yes.
You are.
That's the commitment we made.
Bidens stab tog alltid tillbaka löftena. Men här på Taiwan tolkades uttalandena av en del som att USA gått från strategisk ambivalens till strategisk tydlighet.
He stated many times that if something happened in Taiwan, he would react.
Biden var tydlig med att han skulle försvara oss, säger Chen Guangting som sitter i Taiwans parlament för Demokratiska Framstegspartiet, DPP. Det är det parti som president Lai Ching-te också tillhör och som länge stått nära USA. Han tror att USA:s Taiwan-politik kommer att förändras under Trump.
It doesn't mean that you will shift to another directions. It could be stronger support.
Men det måste inte betyda att den byter riktning. Det skulle också kunna innebära starkare stöd i säkerhetsfrågan, säger han. Under sin första mandatperiod pendlade Trump fram och tillbaka i synen på Taiwan. Men ännu är det för tidigt att veta hur Trump kommer att hantera ön framåt, säger Chen Guangting.
But we cannot know until he makes the decisions.
Hittills har hans fokus legat på Europa, Ukraina och Ryssland, säger han. Frågan om Trumps Taiwan-politik vilar tung över Taipei. En kinesisk invasion, även om en sån just nu inte är särskilt trolig, skulle Taiwan ha svårt att klara utan hjälp av USA. Om det är de flesta analytiker överens.
I never comment on that. I don't comment on anything because I don't want to ever put myself in that position.
Donald Trump själv har inte velat svara på om USA under honom militärt skulle försvara Taiwan. Flera personer i hans administration har bekräftat att USA fortsatt kommer att militärt prioritera Asien och särskilt området kring Taiwansundet för att avskräcka Kina. Men det är främst just avskräckning som man pratat om än så länge. En del här oroas att Taiwan kan bli en bricka i handelskriget mellan USA och Kina. Att Trump-administrationen ska göra eftergifter på sina säkerhetslöften för att vinna något annat. Andra ser hur Donald Trump hanterat Ukraina under början av sitt presidentskap och undrar hur hans transaktionella syn på utrikespolitik kommer att påverka Taiwan. Men det finns stora skillnader mellan Ukraina och Taiwan, säger Su Zhejun som är analytiker vid Taiwans statliga Institute for National Defense and Security Research.
I think Taiwan is totally different from the Ukraine just because of the geopolitical and location of Taiwan.
Taiwan är av en mycket större strategisk vikt för USA eftersom ön ligger där den ligger och är en buffertzon mot Kina. Vi har tur på så vis, säger han. Su Zhejun tror inte att USA under Trump kommer att backa på sina löften om att åtminstone bidra med en stark avskräckande närvaro. Dessutom är hans regering full av Kina-hökar som historiskt stöttat Taiwan. Men, säger han, tiden är förbi när vi kan lämna vår säkerhet i händerna på andra.
I think we cannot just pay our security for others.
Därför är ett amerikanskt krav om att Taiwan satsar på att bygga ut sitt eget försvar rimligt enligt honom. President Lai Ching-te har lovat att man ska gå från nuvarande cirka 2% till att lägga över 3% av BNP på militären. Men i parlamentet, som kontrolleras av det Pekingvänliga Kuomintang, KMT, oppositionspartiet till presidentens DPP, har det varit svårt att få igenom en ökad militärbudget. Och det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon har öppnat för krav på att Taiwan ska lägga upp till 10% av BNP på sin militär. Det är galenskap, säger KMT-politiken Chen Yujian. Vi har inte en chans att klara det. Det här handlar mest om att USA vill sälja vapen till Taiwan, säger hon. Trump är en affärsman.
I think if there would be a war really happen, I don't really think America would do a lot for us.
Hon tror ändå inte att USA kommer att komma till Taiwans undsättning om Kina skulle invadera. USA använder Taiwan som en bricka i förhandlingarna med Peking, säger hon. Och den enda som vinner på det är USA. Moa Kärnstrand, Taipei.
Det går snabbt när en bit obehandlat trä hamnar i havet.
Så på ett dygn så blir den attackerad.
De ökända skeppsmaskarna är glupska, men de är inte maskar. De är musslor. I Naturmorgon får du veta mer om hur de lever och hur de kanske kan stoppas på ett skonsamt sätt. Och så rapporterar vår utsända direkt från ett storslaget projekt, Våren. Lördag 6:10.
Och i Ekot som kommer klockan 9 så hör vi att flera myndigheter som varnat för risk med att bygga bostäder och kontor på platser som riskerar att översvämmas i framtiden själva har kontor på just sådana platser. Mer om det i nyheterna klockan 9. Nu, Kulturnytt, Gustav Ingerhage.
Ja, och det ska först handla om att skådespelaren Val Kilmer har avlidit i sviterna av en lunginflammation. Detta rapporterar New York Times. Han diagnostiserades med strupcancer 2014 men hade återhämtat sig från sjukdomen. Det uppger hans dotter Mercedes Kilmer.
You guys really are cowboys.
What's your problem, Kazansky?
You're everyone's problem. That's because every time you go up in the air you're unsafe. I don't like you because...
Bland Kilmers mest kända framträdanden finns bland annat Top Gun från 1986, som vi hörde här, där han spelade mot Tom Cruise. Och förstås huvudrollen i Batman Forever från 1995. Han spelade också rånare i klassiken Heat från samma år. Han var också föremål för den prisbelönta dokumentären Val från 2021. En dokumentär om honom baserad på decennier av arkivmaterial. Val Kilmer blev 65 år gammal. Beredskap och säkerhetspolitik är argument för en ny kultursatsning i miljardklassen i Tromsö i Nordnorge.
Det är att det bor folk här. Det är beredskap i sig själv. Och då är kultur ett virkemedel.
Kultur är ett sätt att få folk att vilja bo i Tromsö och det är beredskap i sig själv, säger Gunnar Willemsen. Som kommunstyrelseordförande i Tromsö är han en av dem som kämpar för bygget av ett nytt kulturkvarter i centrala stan som är tänkt att stärka bilden av Tromsö som Arktis huvudstad.
Vilken huvudstad har inte ordentlig kulturfacilitet?
Vilken huvudstad saknar ordentliga kulturinstitutioner, frågar Gunnar Willemsen retoriskt i en intervju med Kulturnytt. Världens nordligaste orkester, Arktiska filharmonin, kan få förstklassiga konsertlokaler i det nya kulturkvarteret. Det är även tänkt att innehålla konstmuseum och annat. Tromsö ligger i ett geopolitiskt viktigt område med en isfri hamn i Arktis med Ryssland som granne i öster. Och Tromsös ledande kommunpolitiker kan nu alltså använda beredskapsargument när han försöker övertyga regeringen i Oslo att betala huvuddelen av kulturbygget som beräknas kosta uppemot 4 miljarder kronor.
Ja, det är ett element, ett nytt element kan du säga de två sista åren.
Men är det frågan här om att bygga ett konserthus och museum som liksom rent byggnadstekniskt skulle klara ett bombanfall eller så?
Nej, överhuvud inte. Nej, det är inte den typen av dimension. Detta är för att bli och bolyst och den rollen som Tromsö kommer att ha som den arktiska huvudstaden.
Kultursatsningen handlar om Tromsös roll som arktisk huvudstad och att ge folk lust att flytta hit och bo kvar, säger kommunpolitiken Gunnar Willemsen. 2027 kan kulturbygget i Tromsö komma igång om finansieringen blir löst.
Det rapporterade Kulturnytts Jens Möller. I Uppsala är den ekonomiska situationen tuff för universitetsbiblioteket efter kraftigt ökande lokalkostnader. Och detta innebär nu att man kommer behöva säga upp anställda.
Jag är jätteledsen för de medarbetare som blir drabbade. Jag är också ledsen för studenterna, men vi kommer ju finnas kvar med väldigt mycket verksamhet.
Säger överbibliotekarie Johanna Hansson. Universitetsbiblioteket har runt 200 anställda på 11 olika bibliotek i Uppsala och Visby. Johanna Hansson säger att det är ett relativt litet antal anställda som kommer sägas upp, men att det kommer att påverka kvaliteten på bibliotekens service.
Och hur mycket pengar handlar det om som ni kommer behöva spara då?
Det är ett antal miljoner. Bibliotekets viktigaste resurs skulle jag säga är våra medarbetare. För det är de som man möter, det är de som ser till att böckerna kommer ut och att informationen finns i databaser och så vidare. Så det kommer ju märkas i lite sämre service.
Reportrar här Anton Onell och Jesper Lindfors Ramde från P4 Uppland. Och så ska det handla om bioaktuell film. I Alla älskar Tuda kretsar handlingen kring sångerskor, så kallade shishats, i den marokkanska musiktraditionen Aita. Det är kvinnor som är både älskade och hatade eftersom de utmanar konservativa värderingar. Det säger filmens regissör Nabil Ayush. Hey,
Allah, 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 Allah. I've seen some men becoming crazy in front of shishat. Literally crazy.
Jag har sett män bli galna när de ser en shishat. Bokstavligt talat galna, säger Nabil Ayush, som tillsammans med sin fru Mariam Tussani är superstjärnor i marockansk film.
I've always admired those strong women that I portray in the film.
Jag har alltid beundrat starka kvinnor, antagligen för att jag växte upp med en, min mamma som var ensamstående.
Probably because I grew up with one of them, my mother.
Och eftersom han själv älskar att sjunga har han haft med musiker i sina filmer tidigare. Men det är första gången en av dem spelar huvudrollen.
I think that they play a key part in the Moroccan society.
Shishats spelar en nyckelroll i marockansk kultur.
What they carry in terms of traditions with their songs, but also their power, their independence. And I wanted that to be seen and to be heard.
De bär traditioner men är också oberoende och kraftfulla, säger Nabil Ayush.
Emma Engström intervjuade regissören Nabil Ayush, som du kan också höra mer om i dagens P1 Kultur. Och filmen Alla älskar Tuda går upp på svensk bio på fredag. Och därmed sätter jag punkt för Kulturnytt denna morgon. Jag lämnar tillbaka till dig, Pia Fridén.
Tack så mycket för det, Gustav Ingerhage. Och jag lämnar stafettpinnen vidare till morgonens meteorolog Angelica Lundberg på SMHI.
God morgon. Ett högtryck täcker södra Skandinavien och ger både idag och imorgon i södra Sverige mest soligt och vårvarmt väder med lokalt upp mot 20 grader. Här är gräsbrandsrisken stor på de flesta platser. Över norra Sverige varierar molnigheten. Idag drar ett lågtryck bort österut, vilket i fjällen ger tidvis nederbörd och blåsigt. I norra Lapplandsfjällen finns en gul varning utfärdad. Imorgon väntas ett nytt djupt lågtryck passera österut över nordligaste Skandinavien och då rejält blåsigt i hela norra Sverige och varningar finns utfärdade. Samtidigt breder kallare luft ut sig norrifrån och under veckoslutet väntas betydligt lägre dagstemperatur i hela landet. Prognos fram till imorgon bitti. Hela Götaland soligt och på dagen 13-18 grader, svalast längs kusterna. I kväll och i natt klart väder, i natt 0-5 grader, lokalt någon minusgrad, svag växlande vind. Hela Svealand mest soligt med molnslöjor som tidvis kan bli täta och delvis skymma solen. Idag 12-17 grader, i Uppland och Sörmland upp mot 20 grader. I kväll och i natt mest klart väder och i natt -2 till +3 grader. I Dalafjällen lokalt ner mot -5. Mest svag västlig vind. Södra Norrlands kust och inland, över norra Jämtland och Ångermanland tidvis molnigt. Annars mest soligt och på dagen 12-17 grader. I Gästrikland upp mot 20. I kväll och i natt mest klart väder, i natt omkring 0 grader och vi har en västlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter är molnigt men under dagen uppklarning söderifrån. Idag 5-10 grader, ikväll och i natt mest klart väder. I natt omkring 0 grader, lokalt ner mot -5. Västlig vind, på kalfjället tidvis frisk vind. Norra Norrlands kust och inland, varierad molnighet, det vill säga mycket moln varvas med soliga stunder. På dagen 7-12 grader, ikväll minskad molnighet söderifrån. I natt klart till halvklart och omkring 0 grader. Västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar som avtar ikväll. Norra Norrlands fjälltrakter är molnigt med tidvis regn eller snöfall. Idag 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Ikväll uppklarnande söderifrån, men sent i natt återmulande västerifrån, följt av snöbyar. I natt 0-5 minusgrader, lokalt ett par plusgrader. Västlig eller sydvästlig vind, på kalfjället tidvis hård eller mycket hård vind. Imorgon åter en solig och varm dag i södra halvan av landet. I norr ökad molnighet västerifrån och rejält blåsigt väder med hårda eller mycket hårda vindbyar. I Lapplandsfjällen kombineras vinden med kraftiga snöbyar, så här mycket besvärligt väder och varningar finns utfärdade. Nu drar också betydligt kallare luft in över norra halvan av landet. Till på fredag har den kallare luften svept ner över större delen av landet och det blir betydligt lägre dagstemperatur. I söder fortsatt mest soligt väder medan molnen dominerar i norr och här kan även snöbyar förekomma. Så en sjöprognos med siktsammanfattning på samtliga farvatten, mest god sikt. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och Värnen, sydväst eller växlande 1-5 meter per sekund. Sydvästra Östersjön, ost eller nordost 2-7. Södra och sydöstra Östersjön, nord och nordost 3-8, i natt 1-5. Mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, väst eller nordväst 2-7, tidvis växlande. Bottenhavet, väst eller sydväst 4-9, i natt något avtagande. Norra Kvarken och Bottenviken, väst eller sydväst 6-11, i eftermiddag 2-7. I natt ökande, i morgonbitti åter 6-11 meter per sekund. Trevlig onsdag!
Varmt välkomna att vara med oss vår sista halvtimme. Det ska bland annat handla om hoten om handelstullar på all import till USA som kanske blir verklighet idag, hör bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Och Steffen Renklint i Ring P1. Varsågod.
Ja, 020 22 10 10 telefonnumret. Om en halvtimme kör vi igång, så ring oss nu. Kommer slussen öppen.
Här är Morgonekot. Flera myndigheter som varnat för översvämningar har själva kontor som riskerar att översvämmas. Bevistalan mot två tidigare 14-åringar efter oprovocerade knivattacker. Och idag väntas Donald Trump presentera sitt hittills mest omfattande tullpaket. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, Boverket avråder ju från att bygga nytt på platser som riskerar att översvämmas. Trots det flyttar myndigheten själv in i nya lokaler som riskerar att just översvämmas. Och även SMHI och MSB sitter i nya kontor på platser med översvämningsrisk. Caroline Hallin, som är forskare vid Lunds tekniska högskola, är kritisk.
Man skickar ju lite dubbla budskap när man tar fram en riktlinje som säger någonting och sen själv gör på ett annat sätt.
Ekots granskning har tidigare visat att kommuner godkänner nybyggen på platser som riskerar att översvämmas. Nu kan vi berätta att de ansvariga myndigheterna själva har nya kontorshus som bryter mot riktlinjerna. Alldeles intill vattnet och med vacker sjöutsikt. Så kan man beskriva Boverkets, MSBs och SMHIs nybyggda kontor. Och alla tre kontorshusen ligger på platser som helt eller delvis riskerar att svämmas över vid höga vattenflöden. Det visar Ekots granskning.
Och det här är alltså inte vilka myndigheter som helst, utan just de som ska ta fram riktlinjer och underlag för att motverka att det byggs på översvämningshotade platser. En av Boverkets riktlinjer är just att inte bygga kontorshus på platser som dränks av vatten vid höga flöden. Och det här lever alltså inte myndighetens nya kontor i Karlskrona upp till. MSB och SMHI tar fram beräkningar om havsnivåhöjningen och hur sjöar och vattendrag svämmar över vid höga vattennivåer. Och det samtidigt som deras nya kontorshus i Karlstad och Göteborg alltså inte heller klarar Boverkets riktlinjer, utan tvärtom riskerar översvämning från just hav och sjövatten. Forskaren Caroline Hallin tycker att det pekar på problemet med dagens system.
Den här situationen belyser den stora konflikten som det finns i samhället. Att man vill exploatera de här vattennära attraktiva områdena och samtidigt behovet av klimatanpassning i samhället.
När Ekot kontaktar de tre myndigheterna försvarar de alla sina nya kontor. De säger att de inte äger husen utan bara hyr dem. Och att planerna har granskats och godkänts av kommun och länsstyrelse. Boverkets nya lokaler är inte ens färdigbyggda. Men det har redan hunnit komma nya, skärpta krav. Och Ekots granskning visar att planen till kontorshuset inte skulle ha blivit godkänd utifrån dessa. Richard Bauer är avdelningschef för verksamhetsstöd på Boverket.
Men i det här fallet så har vi, tycker jag, att vi har skött det här exemplariskt på många sätt. Vi har ställt väldigt höga krav på hållbarhet för den här byggnaden. Både social och ekonomisk hållbarhet och miljöhållbarhet.
Richard Bauer vid Boverket, reportrar Per Kudo och Klara Gibor. Försäkringsbolaget Folksam säljer sitt aktieinnehav i Tesla. Folksam skriver i ett pressmeddelande att Teslas inställning till arbetstagares rättigheter bryter mot Folksams placeringskriterier. Folksam ska ha försökt påverka Tesla i den pågående konflikten kring ett kollektivavtal, men uppger att detta inte har lett till någonting. Två fall av oprovocerade knivattacker där två då 14-åriga pojkar misstänks för att ha filmat och livesänt mordförsök ska inom kort prövas i domstol i så kallad bevistalan. Det här blir de första rättsprocesserna om knivdåd i Sverige kopplade till de uppmärksammade internetrörelserna No Lives Matter och 764 där medlemmar har uppmanats att begå och filma våldsdåd. Alexandra Bittner är åklagare i ett av fallen.
Gärningen är en knivattack bakifrån på en man i 80-årsåldern som är slumpmässigt utvald, helt oprovocerat.
Överfallet skedde i Hässelby i västra Stockholm i september förra året. Den äldre mannen höggs 3 gånger i ryggen med en kniv. Attacken filmades och livesändes i ett slutet chattforum på nätet. Imorgon hålls så kallad bevistalan mot en då 14-årige pojke som sagt att han ligger bakom attacken. Samma dag kommer en åklagare väcka en bevistalan i Borås tingsrätt mot en annan 14-årig pojke för ett liknande överfall. Också den pojken har erkänt att det var han och livesände attacken. Åklagare i det fallet är Louise Brimander.
Det är en medelålders kvinna som i början av januari i år blev överfallen och knivhuggen.
Bevistalan innebär att domstolen avgör skuldfrågan men inte dömer ut straff eftersom de misstänkta är för unga för det. I båda fallen är rubriceringen mordförsök. Det finns inga uppgifter om att pojkarna haft kontakt med varandra, men i domstolshandlingar som Ekot läst framgår att båda pojkarna varit aktiva i olika nätforum som kopplas till rörelserna No Lives Matter och 764. Förra året varnade amerikanska myndigheter för att de sett hur unga pressades att begå våldsdåd i chattar kopplade till de grupperna. Båda pojkarna är nu omhändertagna av socialtjänsten. I ett av de domstolsbesluten finns uppgifter om att svensk polis bedömer grupperna som de ingått i som samhällsfarliga. Åklagare Alexandra Bittner igenom pojken som misstänks för dådet i Hässelby.
Vad som har framkommit det är att han har rört sig i miljöer där det finns ett stort intresse för våld. En väldigt negativ inställning till samhället i stort och ett stort intresse för våld.
Reporter Henrika Åkerman. Då ska vi se var vi är någonstans i sändningen. Jo, vi ska berätta att den israeliska militära insatsen i Gaza nu trappas upp enligt Israels försvarsminister. Enligt ministern kommer stora ytor i Gaza att intas som kommer att läggas till Israels så kallade säkerhetsområden. Under natten uppges ett 20-tal människor har dödats i olika israeliska attacker mot södra Gaza. I Ukraina dödades en person, ytterligare 2 skadades vid en rysk drönarattack nära frontlinjen i Zaporizjzja-regionen under natten. Även storstaden Charkiv ska ha utsatts för omfattande ryska drönarangrepp. Till USA nu. President Donald Trump väntas ikväll svensk tid presentera sitt hittills mest omfattande paket med importtullar.
President Donald Trump har kallat den 2 april för befrielsedagen, Liberation Day. Och både han själv och Vita husets presssekreterare Caroline Leavitt talar om de kommande amerikanska importtullarna som ett sätt att komma till rätta med årtionden av orättvisa handelsvillkor där man menar att USA blivit utnyttjade.
The president will be addressing the decades of unfair trade practices that have ripped our country off.
Från Vita huset har man meddelat att de nya importtullar som presenteras ikväll kommer att träda i kraft omedelbart. Exakt hur de nya tullarna kommer att se ut och vilken omfattning de kommer att ha är däremot fortfarande oklart. Presssekreteraren Caroline Leavitt har också sagt att Trump-administrationen är öppna för fortsatta förhandlingar med sina handelspartners. Samtidigt ses också importtullarna som en viktig statlig inkomstkälla som kan ge Donald Trump en möjlighet att bibehålla de skattesänkningar han införde under sin förra presidentperiod. Hittills har Donald Trump infört importtullar på 25% på stål och aluminium. Han har också höjt importtullarna på varor från Kina 2 gånger med 10% vid vardera tillfället. I mars införde man också en generell importtull på 25% för varor från grannländerna Kanada och Mexiko, men gjorde sen en rad undantag. Den tidigare aviserade 25-procentiga tullavgiften på importerade bilar och bildelar väntas däremot träda i kraft imorgon torsdag. Roger Wilson, San Francisco.
Ön Taiwan står ju under ständigt invasionshot från Kina, men på Taiwan så går åsikterna isär om huruvida man kommer behöva USAs stöd eller inte i framtiden.
Jag tror att han har känt att Taiwan kan ha med军火还有晶片.
Donald Trump vill bara ha 2 saker från Taiwan. Att vi ska köpa vapen och att vi ska flytta vår produktion av halvledare till USA, säger en man i 60-årsåldern i en park i Taiwans huvudstad Taipei. Kanske måste vi köpa vapen som en slags betalning för skydd. Men jag tror att Taiwan klarar sig även utan USA, säger han. Ön Taiwan är en självstyrande demokrati. Men Peking anser att Taiwan tillhör Folkrepubliken och har som mål att ta ön med våld om det behövs. Hotet har funnits där i decennier och länge har USA:s löfte om stöd